Det är torsdag den 27 oktober och därmed dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Räntemänniskor brukar ju sägas vara realister som bara ser risker, medan aktiemänniskor brukar sägas vara optimister som bara ser möjligheter. Om det är så eller inte, det tvistar de lärde, men trots detta så är ju börsen räntedriven för stunden och har varit en tid. Dessutom har vi lämnat en historisk epok med negativa räntor och eller låga räntor beroende på vart i världen du tittar. Så hur bör man egentligen tänka kring räntemarknaden och hur påverkar det här oss alla? Med oss för att svara på de här frågorna har vi Case Fonder och Tom Andersson och Stefan Wikstrand. Varmt välkomna till podden.
Tack.
Tack.
Vi börjar från början. Berätta lite kort om er själva.
Tom Andersson, ränteförvaltare på Case Fonder. Varit där nu i 16 år.
Stefan Wikstrand, ränteförvaltare också på Celina Fonder som är i en process att gå ihop med Case Fonder. Har varit förvaltare sedan, ja det är väl lika länge eller? Helt enkelt.
Så ni har varit länge i marknaden, därför kommer det här också bli ett väldigt spännande avsnitt. Case Fonder då? Berätta lite mer om Case. Vilka är ni?
Case Fonder är ett relativt nystartat bolag. Startades 2004. Specialiserat oss lite grann på ränteförvaltning under årens lopp. Och är numera även då börsnoterade.
Numera även börsnoterade? Mm. Hur ser investeringsfilosofin ut då, skulle ni säga? Nu har ni haft, som vi har hört här, väldigt lång tid på er att förfina den här. Hur ser filosofin ut?
Filosofin hos oss är, på räntesidan är att vi är inom investment grade segmentet och high yield. Där vi har då två olika fonder för det här. Vi har sedan många år tillbaka haft en kraftig övervikt av financials. Vi tycker att det har varit en väldigt, väldigt intressant risk-reward historiskt och tycker det även nu.
Det här med financials, alltså finansrelaterat, här blir jag ju såklart lite nyfiken. Ni investerar ju i företagsobligationer och vi kommer komma in mer på det, vad det är för någonting och hur det fungerar och sådär. Men på er hemsida så säger ni att ni investerar i företag som är too big to fail. Vad är det här för typ av företag och vad kan man förvänta sig som sparare i termer av avkastning från den här typen av investeringar?
Det här uttrycket syftar på är banker. Och som det var under finanskrisen så systemviktiga banker räddade man. Nu säger man att så ska det inte vara längre och det må så vara. Men bankerna idag är hårt reglerade, de har bra kapitaltäckning och vi får en väldigt, väldigt god avkastning till, som vi då tycker, en väldigt låg risk. Och med god avkastning i dagsläget, säg från 7-10%.
Det är ju någonstans vad man brukar säga att man kan förvänta sig långsiktigt på aktiemarknaden. Från 1990 och fram till idag, trots IT-krasch och finanskris, så har man fått 7,2% långsiktigt när jag kollade i förrgår. Exklusive återinvesterad utdelning ska jag säga. Så hade man lagt pengarna under huvudkudden så hade man tappat 45% köpkraft. I och med att 1000 kronor då motsvarar 1818 kronor idag. Och det var också när ni skrev om det här som jag blev otroligt intresserad och nyfiken på att få höra mer om eran klokskap här i poddstudion. Alltså att det har varit en sån bedrövlig start på räntemarknaden i år att man kan på sina håll hitta aktieliknande avkastning i ränteplaceringar. Och det är någonting som är en liten röd tråd och som vi kommer att prata om i podden. Men som förvaltare, vilket ni är, hur skapar man alfa i en räntefond? Alltså hur skapar man överavkastning?
Nej, men ett sätt att skapa avkastning, lite extra avkastning mer än vad kanske marknaden kan erbjuda, är att försöka organisera sin förvaltning så att man lyckas ta tillvara de likviditetspremier som finns, i synnerhet i den nordiska marknaden. Vi vet ju alla att den nordiska företagsobligationsmarknaden är ganska illa fungerande från tid till annan. Och det är just vid de tidpunkterna, och jag tror att vi är i ett sånt läge just nu då, där man har möjlighet att, om man har pengar att investera, att kunna plocka upp lite intressanta saker när ingen annan har möjligheten. Så det är ett uppenbart sätt att skapa lite extra avkastning. Sen finns det ju naturligtvis en mängd olika andra spakar man kan dra i. Viktigt för oss är ju naturligtvis att försöka göra jobbet så bra vi kan på de investeringar vi gör. Och försöka singla ut de idéer som vi tror kommer fungera i den här miljön som vi har nu, eller kanske framförallt åren framöver, som kanske är lite svagare än vad vi har upplevt tidigare då. Så där ligger ju mycket kreditanalys och, eller egentligen fundamental bolagsanalys ligger bakom investeringsbesluten då.
Och likviditetspremie, här har vi poddens första lingo. Ja. Vad är det för någonting?
Ja, men det är väl en liten extra avkastning som man kan skapa sig därför att marknaden inte är speciellt effektiv. Alltså om du tar aktiemarknaden, om du tar OMX30 till exempel, så går det att omsätta alla de värdepapperna som är noterade där utan vidare nästan när som helst. Medan bland de största företagsobligationerna som handlas på, i Sverige då, till exempel, det är inte alls säkert att det går att omsätta. Vissa dagar kanske överhuvudtaget inte går, men det är klart, vid någon prisnivå så finns det ju en möjlighet att omsätta. Eller man säger price clears the market. Och det är det man försöker dra nytta av om man har så att säga torrt krut i de lägena. Och det är ofta en väldigt bra strategi när det gäller företagsobligationer.
Men jag tänker här, hur känner ni om ni reser till USA och pratar med era sektorkollegor? För jag menar, det är ju en mycket större, bredare och djupare marknad. Det låter ju som på den svenska och kanske nordiska, europeiska kreditmarknaden att det är lite grann som en småbolagslista där det kan spreda isär rejält och tunna ut handeln. Och har man då inte världens största plånbok så går det ju att göra fantastiska lägen, speciellt ibland under sommaren. Är det så även för er på kreditmarknaden här?
Ja, jag skulle säga att det påminner ganska mycket om det.
Är inte det frustrerande då? Eller skapar det möjligheter så att det finns en charm i det?
Både ja och nej. Det beror på hur man ligger positionerad såklart. Men har man tänkt till lite grann i förväg, så har man förhoppningsvis lite pengar på sidan. Som man har inte investerat allt man äger och har i den här typen av småbolagsaktier eller nordiska företagsobligationer, utan man har lite bostäder, man har lite kassa, man kanske har lite certifikat och liknande som man rullar, som du sen med lätthet kan då lyfta in i den här marknaden när tillfällena uppenbara sig då. Det är i alla fall ambitionen. Det där är skitsvårt, men det är ambitionen.
Ja, men och tittar vi här på börsen i år, så har det ju varit en rejäl nedgång. Vi går mot sämsta börsåret sedan 2008, fjärde sämsta sedan 1990. Och på sina håll skulle jag vilja säga att det har varit en krasch. Jag menar, Stockholmsbörsen, där har vi ju sett en genomsnittlig nedgång på 50%. Om man nu liksom tittar bortom värdeviktningens domäner, bortom att Atlas och Investor med flera är ganska stora. Och på Nasdaq i USA så har vi sett regelrätta kollapser av mycket, 60, 70, 80, 90% ner. Vissa förtjänade det för att man hade enorma värderingar, man kom in när det var väldigt hett. Men allt har åkt ut med badvattnet. Men det känns som att man lite grann glömmer räntemarknaden då. Om det är så att det har varit kraftiga börsfall på sina håll på aktiemarknaden, inte minst när det kommer till fastigheter också, så känns det som att kontinentalplattorna skakar på räntemarknaden. Jag har noterat i USA 10-åringens sämsta starten på ett år någonsin. Aldrig varit så illa. Ner 20% som mest. Och där blir ju den naturliga frågan, hur mår räntemarknaden just nu?
Just nu så tycker jag väl ändå räntemarknaden fungerar ganska väl. Precis som du säger, vi har fått stora nedställ på obligationspriserna under året, både på grund av ränterörelsen och inte minst flöden som har styrt vår marknad från tid till annan ganska mycket, där det har varit utflöden ur obligationsfonder till exempel, och då måste man sälja. Och det var det här lite Stefan refererade till också, att det är ju egentligen i sådana lägen som man vill ha kontanter och handla för.
Men varför har det varit utflöden? Är det liksom att it all adds up när det kommer till mindre sparare som tar ut och vill omallokera till börsen, eller handlar det om att man vill stå vid sidlinjen och vänta till att centralbankerna har höjt så att man kan gå in kanske till bättre kurser i räntepapper? Eller vad har varit någonstans röda tråden till att det har varit utflöden då? Går det att säga det?
Jag tror det är en kombination. Det finns säkert de som har gått in i andra placeringar istället. Jag tror också att det finns de som har sett att obligationer är en väldigt, väldigt säker placering, och sen i år så har de gått ner i pris, och då tar man ut pengarna och sätter dem på sidlinjen.
Men Tom, det glädjer mig mycket att du säger att marknaden har fungerat väl, för det gjorde den ju inte under pandemin. Sen att den har gått åt fel håll, det är en annan sak. Men att just att den fungerar väl, det känns ju fortfarande väldigt betryggande. Skulle ni säga att det här är värsta året på räntemarknaden under er tid i er profession? Eller finns det någon annan tid som påminner och kanske till och med har varit värre än det vi nu har sett?
Jag kan nog tänka mig att det var lite stökare där 92, 93, 94. I Sverige framförallt, när vi hade en fast växelkurs som skulle försvaras till varje pris och så. Men då var jag, det var lite före min tid faktiskt. Men det här har varit ordentligt stökigt, skulle jag säga. Värre än covid-perioden, för den var ju så kort. I paritet med finanskrisen 2007 till 2008. Även om den här perioden har inte varit lika lång än, så att det återstår att se. Men bara för att återknyta till frågan innan, det finns ju delar av marknaden som kanske inte fungerar, just lokalt Sverige tänker jag på framförallt, och det är fastighetsbranschen. Finansieringen, marknadsfinansieringen i bland svenska fastighetsbolag har ju helt torkat upp då. Det är en del av marknaden som inte är fungerande. Men i övrigt håller jag med om att disciplinerat, det har varit struligt i kortändan på räntemarknaden från tid till annan och är fortsatt väldigt stökigt. Men det är ju handlingsbart hela tiden. Så det är en stor skillnad.
Jo, och just fastigheter kommer vi att komma in på alldeles strax. Jag tror det är väldigt många som lyssnar på podden här som är väldigt nyfikna på er syn, i och med att vi har sett att det har rört sig så mycket när det kommer till fastigheter. Och som du sa här med fast växelkurs och 500% ränta under 4 dagar, och vi hade ju en avreglering av kreditmarknaden i slutet på 80-talet, och vi hade ju även fast växelkurs och en ny valutaregim nu, så det är ju verkligen kanske då och nu. Och just nu så har vi hög inflation, stigande räntenivåer, negativ realränta, svag krona. Mycket att hålla huvudet samtidigt. Hur påverkar allt det här er vardag då? Enkel fråga, va?
Jag vill ju tro att vi har upplevt en väldigt dramatisk tid och att vi har kanske den bakom oss. Det är om man har den positiva hatten på sig. Och det är nog lite så som också fonderna som jag förvaltar också är positionerade för. Ett lugnare läge framöver. Sen kommer det bli sämre tider, tveklöst. Men att volatiliteten i marknaden kommer att komma ner, det tror jag ligger i alla fall i min förväntansbild.
Men tolkar man det rätt då, om man tolkar det som så att vi har haft negativ ränta i Sverige? Vi har ju världens äldsta centralbank 1668. Vi var först ut i världen 18 februari 2015 med negativ ränta. Vi såg den på minus 0,50. Nu är vi på 1,75. Att den här rejäla effekten vi har sett, att det liksom, när dammet har lagt sig så har vi pinnat på uppåt och det är en ny normalnivå där den stora smällen redan har tagits. Är det så man ska tolka det?
Så upplever jag det härifrån.
När det kommer till investeringar så har vi ju kapitalmarknaden, och den i sin tur delas ju in i kreditmarknad och aktiemarknad, och de flesta av oss är ju lite smått förälskade i aktiemarknaden oavsett om vi äger aktier direkt eller om vi sparar i aktiefonder. Men ni harvar ju på kreditmarknaden. Vad behöver man ha koll på där? Alltså, vad skiljer kreditmarknaden gentemot aktiemarknaden egentligen?
Rent handelsmässigt så kan vi ju på börsen alla gå in på datorn, till och med den gamla hederliga text-tvn, och titta på vad kurserna är för något. Obligationsmarknaden är en telefonmarknad. Vi måste ringa, det beror på vad som finns i lager, vi går in i ett system som heter Bloomberg, så kan man se vad priserna är, och men därmed är det inte sagt att även om man ställer pris är det säkert att man kan göra affärer, för då måste man i sin tur ringa en kund som har innehav. Så att det här är en marknad som en telefonmarknad helt enkelt.
Det låter ju lite hedenhös. Hur mycket skulle du, och det kan vi säga till dig som lyssnar på det här också, det finns ingen bransch där faxen används så mycket som i finansbranschen. Ofta i fondbolag. hur mycket skulle ni säga att den här marknaden har moderniserats under er tid?
Väldigt lite.
Ja.
Ja, intressant. Mm. Det här med företagsobligationer, hur fungerar en sån egentligen? Hur prissätts, värderas en sån? Och vad är en företagsobligation? Där kanske vi ska börja.
En företagsobligation är precis som det låter. Det är ett företag som har emitterat en obligation. Det vill säga man har lånat pengar i en marknad. Istället för att gå till banken så kan man välja att gå till kapitalmarknaden. Hur den prisas beror lite grann på dels hur den underliggande räntenivån är i den marknad som den emitteras på. Det beror på löptiden på obligationen. Och det beror naturligtvis på vilken kreditrisk som emittenten har. Allt det där sammanvägt blir någon form av pris på risk som låntagaren får betala. Då. Så det är egentligen ganska enkelt. Det som skiljer, det här är ju ett värdepapper, och det skiljer sig från ett banklån då, i och med att värdepappret är fritt överlåtelsebart. Så att det uppstår ju en handel med de här obligationerna, och det vill man också se. Att det är en handel i obligationerna för att man ska kunna skapa sig en uppfattning om vad priset på pengarna är, och om man vill låna mer pengar så kan man referera till den gamla obligationen och så vidare. Men det gör också att likviditeten i den marknaden blir lite styrande. Och det var det jag var inne på tidigare, att det finns ofta lite extra avkastning att hämta om man lyckas köpa de här obligationerna vid rätt tidpunkt. Och det sammanfaller nästan alltid med när ingen annan vill ha dem. Ja, det är då man själv ska försöka vara modig nog och köpa dem då.
Och det här med marknadsfinansiering. Vi har ju en tradition i Sverige av mer bankfinansiering. I USA är det väl mera marknadsfinansiering. Och den har ju faktiskt vunnit lite mark i Sverige de senaste åren. Tror ni att marknadsfinansieringen, alltså att man då inte går till banken och lånar upp pengar, utan man går till marknaden och lånar upp pengar och emitterar företagsobligationer. Kommer det här fortsätta växa på bekostnad av traditionell bankfinansiering, skulle ni säga?
Jag skulle vilja säga ja på den frågan. Men jag tror att det här är lite grann beroende på marknadsklimatet. Bra marknader så kommer man söka sig till kapitalmarknaden för att ge ut obligationer. Nu när det har varit lite och är tuffare, så tror jag att en del av bolagen, vilket vi redan har sett, söker sig till bankfinansiering istället. Så jag tror att bolagen blir duktigare också på att gå mellan bank och marknadsfinansiering.
Ja, men helt rätt. Och framförallt ser vi det som tydligast nu kanske i fastighetssektorn, där man har lånat upp väldigt stora belopp på kort tid i marknaden. Och när den marknaden är stängd för fastighetsbolagen så försöker man åter uppleva bankrelationerna igen. Så mycket av marknadsfinansieringen kommer att krypa tillbaka in i bankmarknaden. Och det är nog klokt. Jag tror bankerna kommer till stor del välkomna detta. Därför att det innebär ett större möjlighet till räntenetto i tider av där kanske andra affärer har torkat upp. Så det kan nog finnas utrymme för fastighetsbolagen att låna i bank. För de lite större etablerade framför allt då. Mm. Och som är kunder kanske sedan tidigare också, underlättar naturligtvis.
Mm. Som fondsparare då? Om man vill få en exponering mot räntemarknaden och då genom att investera i räntefonder, hur ser spannet ut på risk från låg risk, kanske en 3 månaders statsskuldväxel, till hög risk, kanske en high yield med lång duration, eller som vi pratade om innan vi började spela in den här podden, en argentinsk 100-åring? Hur ska man tänka?
Låt bli den argentinska 100-åringen. Det är nummer ett. Ja, men det är klart, ett år som detta så blir det lite märkligt att tala om risk, i och med att även lågriskalternativet har utvecklats väldigt dåligt. I princip samtliga räntefonder har haft väldiga problem i år, och ingen är väl egentligen med positiv avkastning, så det är klart att det är ett svårt år i år. Men under mer normala, om vi blickar framåt från de här räntenivåerna, så kan man ju tydligt skilja på olika riskprofiler, och det är nog precis som det har sett ut tidigare. Att vi rör oss från bankbok, penningmarknadsfonder med hög förutsägbarhet och lägre avkastning då, även om de har kommit upp då sen hur det såg ut för några år sedan, via då högre risk i företagsobligationer med bra kreditbetyg, så kallad investment grade, och därefter så tar ju den här high yield-marknaden vid då, där det finns en högre avkastning. Det är egentligen så spektrat ser ut.
Så bolag där i slutet med sämre kreditvärdighet och större risk att inte kunna göra rätt för sig.
Ja. Och det är egentligen då en sparare måste ställa sig frågan, är ju, vad vill jag ha för avkastning och vad är jag beredd att ta för risk? Och så får man ju se om det matchar önskemålet.
Just det. När du säger det också, jag blir nästan lite nostalgisk med bankbok. En gång i tiden när jag stod och härvade på bankkontor och herrans massa bankböcker. Blir det fel om det är inte roligt? Bankböcker saknar jag inte. Så har vi det sagt. Vi har ju pratat lite grann om fastighetsbolag. Och fastighetsbolagen utgör ju en väldigt, väldigt stor del av företagsobligationsmarknaden i Sverige. 50% nästan, ungefär, av utestående skuld här då. Innebär det att liksom er verklighet, ert univers påverkas i hög utsträckning av stigande räntor, stigande elkostnader och allting annat som påverkar fastighetsbolagen, alltså stigande kostnader för dem? För det gör ju indirekt svårare för dem att göra rätt för sig och betala sina räntekostnader. Det här måste ju påverka nästan hela marknaden, eller?
Ja.
Jo, men så har det känts i år, definitivt.
Och nu är du in på någonting. Du uppvilar till det här. Ja. Hur har det känts i år? Alltså när ni har varit på kontoret, när ni sätter er vid skärmen, när ni tittar i Bloomberg och ni ringer till kollegorna och frågar vad de har i lager och vad man kan köpa och till vilka priser, och så tänker ni, ja, det där är ett perfekt pris, den där nyper vi. Hur har det känts i år? Har ni varit uppgivna eller har det känts spännande? Eller det så här, hur har det här året känts?
Det har inte varit något kul år. Jobbperspektiv. Det har varit ett extremt stökigt år. Mycket flöden som har gått åt alla olika möjliga håll. Och man har ju minst sagt en och annan gång hamnat i ett läge där man har tyckt att det här är för bra för att vara sant, men man har inte kunnat köpa av likviditetsskäl.
Ständigt överraskande skulle jag karakterisera det här året hittills.
Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. För en tid sedan så såg vi ju företagsobligationer då från vissa fastighetsbolag som handlades till en 60-70% av face value. Det vill säga att om de då har lånat en krona, och det här skuldpappret som kan byta händer hur många gånger som helst, och jag kan köpa och sälja hur mycket som helst så länge det finns i lager då. Den här en kronan har jag kunnat köpa till 60 eller till och med 70 öre då. Ja, till och med 70 öre, så det är dyrare. Jag kunde köpa det till 60 öre i bästa fall då. Är det vanligt med såna här dramatiska rörelser?
Nej. Jag har bara sett det en gång tidigare under min verksamma tid, och det var 2008 i bankfinansobligationerna. Då kunde man köpa varje krona för 40 öre när det var som värst. Men jag har aldrig... Jag har inte sett det vara så före eller efter.
Nej, för jag tänker här också, många av de här bolagen, vilket är tur då kanske att man har en lite längre kapital- och räntebindning, men kommande år här så ser vi ju ett refinansieringsbehov. Om vi tittar på aggregatet i marknaden, så här är det ju mycket som ska refinansieras. Och en del bolag har toppfinansierat på sista biten på ganska höga nivåer, Och sen så har man tittat på det där, och herregud, Stibor plus 650, Stibor plus 700. Det är ju 7-8-9% har man sett. Och om man ska refinansiera till de här nivåerna, då har det nästan känts som att aktiemarknaden tycker att aktierna ska ner till noll. Eller åtminstone ganska långt ner som vi har sett i fastigheter. Delar ni den stora oron som aktiemänniskor delar när de har tittat på räntemarknaden nu i år och tycker att så här, det här blir inte bra?
Ja, delvis. Jag tror att aktiemarknaden kanske har dragit alla över en kam ibland, vilket det är väl ganska naturligt i såna här snabba förändringar som sker på börsen. Men jag tror att skulduppbyggnaden, det gäller ju inte bara privatpersoner och stat, utan i allra högsta grad företag då, och framförallt de mer kapitaltunga verksamheterna som fastigheter. Där har man lånat mycket pengar, och det är klart när råvaran då, lånen, blir mycket, mycket dyrare, då kommer vi se en förflyttning av kassaflödena från det som tidigare har gått till utdelningar och expansion och liknande i företagen, kommer förflyttas över till de som har lånat ut pengarna. Banker och obligationsinnehavare. Och det är klart att då blir ju aktieägare besvikna, för att det kanske inte låg i deras förväntansbild. Men vi å andra sidan, Tom och jag, kan väl kanske ibland glädjas lite åt den utvecklingen, för att vi har ju varit med och finansierat fantastiska liksom, utvecklingar på många håll under många, många år när räntorna har varit låga. Men nu får vi kanske tillbaka lite grann av de här kassaflödena. Mm. Så vi kan välja att se det lite konstruktivt.
Mm. Men fastighetssektorn utgör ju en stor del av marknaden då i Sverige. Hur ser det ut i övriga nordiska länder då?
Jag tror att den är störst i Sverige. Som du nämnde tidigare, 50-55% av allt som har getts ut är ju fastigheter. De övriga nordiska länderna är ju mer diversifierade. Skulle jag vilja säga. Mm.
Det brukar ju sägas att räntemänniskor är realister och att aktiemänniskor då är optimister. Och dessutom har de ju lite olika intressen också när det kommer till börsbolag. Men aktiemänniskorna vill ju ha tillväxt och full fart framåt, och man kan ta lite mer risker med pengarna som finns i bolaget. Medan jag antar att ni är lite mer hålltätt bakåt och vill minska risken och egentligen bara säkerställa att ni får era pengar tillbaka. Finns det fog för den här nidbilden?
Ja.
Ja.
Det var enkelt, det var samstämmigt. Vad är då viktigt att känna till avseende räntemarknaden för hugade aktieinvesterare? De som tycker att jag gillar aktier, jag tycker att det är det roligaste som finns. Räntemarknaden, det dyker upp någon gång här och var med några års mellanrum, och så är det fullt fokus på räntemarknaden. Och som vi sa i början av podden nu, det här året hade den verkligen varit räntedrivet. Men till en sån person, om ni skulle träffa en sån person på en middag, vad skulle ni då säga? Vad tycker ni är det viktigaste för en hugad aktieinvesterare att känna till om räntemarknaden?
Jag skulle nog vilja säga till en sån person att det kan vara intressant att titta på räntemarknaden efter det här stökiga året, för många räntepapper idag ger ju faktiskt aktieavkastning. Och det är ett sätt att diversifiera portföljen dessutom.
Och när du säger så, för jag menar, du har ju sagt här tidigare att man kan få aktieliknande avkastning i räntepapper just nu, i vissa räntepapper. Du har också sagt att jag har aldrig någonsin sett så hög yield i portföljen som vad jag ser just nu. Berätta. Mm.
Det här hänger ju då ihop med att obligationspriserna har gått ner väldigt mycket, vilket då innebär att det vi kallar running yield har gått upp. Så att räntan på papperna är väldigt bra. Dessutom har vi ju då att en vacker dag ska ju pengarna betalas tillbaka. Så det här som vi pratade om innan, att obligationer handlas för 60 öre per krona, men vi ska ha tillbaka kronan så småningom. Så att samtidigt som jag vet både Stefan och jag har gjort bedömningen på det, de papper vi äger, att kreditriskerna är fortfarande minst sagt hanterbara. Så vi ser inte att det är risk för bolagen att de ställer in betalningarna, går i konkurs och så vidare. Så det är liksom slutsatsen.
Så man skulle egentligen kunna säga att om man vill jämföra det här med en aktie, skulle man kunna säga att det är egentligen en aktie vars bolagsverksamhet är ganska konjunkturstabil. Det finns ingen risk för att vinsten faller särdeles mycket. Det är en ganska låg utdelningsandel, direktavkastningen har stigit och den känns lite delikat att plocka på sig efter en allmän börsnedgång med tanke på att direktavkastningen har stigit upp en hel del.
Och med ett viktigt tillägg, obligationen, det är ett kontrakt ju, så att avkastningen är på något sätt kontraktuell.
Just det.
Det är ju inte aktien. Den är ju diskretionär. Huruvida de kommer betala utdelning eller inte, det är upp till bolaget. Men att de betalar räntan, det så att säga, gör man inte det så har man brutit mot ett kontrakt. Så det är en stor skillnad.
Det är en stor skillnad, det är en viktig poäng. De kan ju göra en ny investering om några månader som går helt snett eller bestämma sig för att ställa in utdelningen. Mycket viktigt medskick där. Mm. När det kommer till aktier så brukar man ju säga att man ska göra sin egen hemläxa. Det gäller ju minst sagt för er också. Och jag vet när jag har pratat med andra räntemänniskor i branschen genom åren så säger de att Niklas, det kan vara lika roligt att vara ränteförvaltare om det är så att man gillar börsbolag. För vi är ju ute och träffar bolagen och lyssnar med dem och pratar med dem ganska mycket. Det är bara det att vi landar i liksom på skuldsidan och håller tätt bakåt. Men vi pratar ju med dem på samma sätt som en aktieförvaltare. Hur gör man en kreditanalys? Hur jobbar ni med kreditanalys? Hur gör man hemläxan?
Ja, man måste ju alltid liksom utgå från, man lånar ut pengar till någon, så måste man ju säkerställa att det finns en väldigt god sannolikhet att man får tillbaka de pengarna. Så då utgår man precis som inbillar mig att en aktieanalys utgår ifrån att se kvaliteten på företaget och dess intjäning och återbetalningsförmåga av den här skulden då som man vill ta upp. Då. Därtill också möjligheten att betala räntorna under löptiden. Och det var kanske inte så aktuellt att fundera över för några år sedan, men nu är det med de högre räntorna och som du nämnde tidigare, vissa kuponger är väldigt höga nu ur ett historiskt perspektiv. Och då blir det en fråga som man måste titta noga på. Så det är nog inte konstigare än så egentligen. Det är vilken kreditbedömning som helst. Sen finns det ju lite trick man kan ägna sig åt för att inte bli allt för sårbar i sin förvaltning. Ett enkelt sånt trick är att diversifiera portföljen. Dels i sektorer, det är ju svårare i Sverige då med mycket fastigheter, men man får försöka, men framförallt i antal namn, så att gör man en felbedömning så får det kanske inte kosta för mycket.
Finns det någon sånt här knep där ni börjar se att nu börjar risken kännas lite högre i det här räntepappret utgiven av det här bolaget, det här börjar bli lite jobbigt?
Det är väl att se utvecklingen på verksamheten och når man så långt som att man är i närheten av kovenantnivåer och liknande, då är det ofta ganska allvarligt.
Och kovenanter är?
Det är villkor som man har i en del obligationer och alltid i bankfinansiering i Sverige när det gäller hur mycket lån, skuldsättning man får ha eller vilken räntetäckningsgrad som man måste upprätthålla och så vidare.
Den här frågan har jag ställt tidigare, men varför kan man inte bara kalla det villkor? Men svaret var väl att man harmoniserar med lingot globalt.
Sorry.
Nej, det är inte du, det är branschen. Det är inte ditt fel, Stefan. Och just det här med lingo, det är ju väldigt mycket lingo i den här branschen. Så jag tänker vi tar en liten lingoskola. Yieldkurva eller avkastningskurva, vad är det för någonting?
Det är skillnaden mellan kort- och långränta, hur kurvan lutar. Det vill säga, har vi en kortränta på 1% så kanske femårsräntan är 4%.
Och då pekar den uppåt?
Då pekar den uppåt. Mm.
Vad innebär då duration? Det här är ett ord som man hör ibland. Mm.
Det är löptiden på obligationen. Och när vi då i fonder pratar duration så är det ju snittdurationen i fonden. Alltså snittlöptiden tills dess att obligationerna förfaller.
Så en lång och sen så jättemånga korta, då blir det ju inte durationen jättelång i hela portföljen.
Nej, exakt.
Räntekänslighet är ju också ett ord som man hör.
Ja, men det är samma sak som duration. Ja.
Kreditbetyg då? Det här är ju också någonting som man hör om mycket.
Kreditvärdigheten som olika institut gör bedömningar av när företag ska emittera pengar.
Sen har vi running yield och förräntningstakt.
Running yielden är den ränta som portföljen genererar på de kurser vi har på obligationerna idag. Det vill säga, räntan betalas ju alltid på par. Har vi haft 5% och sen går i ränta och sen går obligationen ner till 50%, så får vi fortfarande ut 5% på 100. Alltså blir running yielden högre i det fallet.
Och i aktiespråk så skulle du kalla det?
Jag skulle kalla det direktavkastning.
Underbart, tack. Det blir så mycket enklare för oss som är skolade i aktievärlden och också nu förstår den här räntevärlden. Och förräntningstakten då? För det här, just förräntningstakten, det här jag tycker är så intressant nu. Och just det här till, när ni sa här att jag menar, nu kan man få den här aktielika avkastningen på räntepapper. Och också varför man kanske som sparare inte ska gå in på fondlistorna, kolla på räntefonder, hitta på utvecklingen sedan årsskiftet och tänka att det här ska man inte spara, det här var jättedåligt. Utan här måste man ha lite förståelse för förräntningstakten. Vad är det man behöver förstå här?
Förräntningstakten är på engelska yield to maturity. Så det är en kombination av dels kupongräntan som man erhåller och i förekommande fall så kan obligationer handlas på rabatter till sitt parvärde. Och den rabatten ska ju krympa ihop för att vid förfallodagen ska man betala tillbaka parvärdet. Så att kupong plus att den här rabatten krymper ihop tillsammans blir det förräntningstakten över tiden.
Så jag ber på förväg om ursäkt här till att jag översätter det till aktiespråk, men för att liksom göra det här kompatibelt även för de som är hardwired när det kommer till aktier, att då är det, liksom, det är utdelningen, den direktavkastning du får, plus att du har en garanti att aktien går tillbaka till fornstora all time high, givet att bolaget inte defaultar, alltså inte kan göra rätt för sig.
Precis så. Ja.
Underbart. Sen har vi ju kreditspreadar också.
Ja. Och kreditspreaden är ju skillnaden mellan riktigt säkert och till exempel high yield. Säkra obligationer, AAA, låg förräntningstakt idag men också väldigt, väldigt låg risk. High yield, hög förräntningstakt, högre risk. Skillnaden där emellan.
Så när jag tittar på det här på min datorskärm då ser jag egentligen två kurvor som ligger om och på varandra. En är lägre och en är högre. Och mellanskillnaden mellan den lägre femårsräntan på en svensk statsobligation och den högre ett knippe high yield-bolag som har lite sämre kreditvärdighet. Den skillnaden, det är alltså spreaden.
Det är spreaden.
Och när den liksom spreadar isär eller tajtar ihop, vad händer då? Och varför spreadar de isär ibland? Och varför tajtar de ihop ibland?
Det som gör egentligen att de tajtar ihop, som vi har sett de sista åren när räntorna har varit extremt låga och generellt centralbankerna har köpt obligationer, så har det här tajtats ihop. Det har varit en enormt stor efterfrågan. Man har gått från säkra värdepapper lite längre ut på riskskalan och tryckt räntorna där också. Det vi har sett just nu är ju egentligen en riskaversion och då spreadar det isär.
Hur gör ni i det här marknadsklimatet för att managera er risk i portföljen då?
Det vi gör och försöker managera det här, det är ju att ha kort duration, det vill säga få ner ränterisken nu när räntorna går upp. Och samtidigt så försöker vi ju givetvis låna ut pengar till rätt bolag också. Och försöka hålla koll och få ner kreditriskerna i portföljerna.
Och när vill man äga en FRN eller floating rate note? Då tänker jag ett flöte som guppar på vattenytan. Oavsett om det är ebb eller flod så kommer den alltid ligga på vattenytan. När räntorna stiger på uppåt så följer FRN med kanske några månaders eftersläpning. När vill man ha en sån och när vill man ha en företagsobligation med lång löptid och fast ränta?
FRN har ju varit väldigt tacknämlig nu när vi har haft ränteuppgångar. För i korta perspektivet som du var inne på så kommer kursen ner lite när räntan går upp. Men efter kanske då 3 månader så höjs räntan på den och så flyter flötet upp. En fast kupong och en obligation med lång duration är ju väldigt, väldigt intressant om vi tror att räntorna ska gå ner. man kan ju säga så här, en femårsobligation där räntan går ner 1%, då stiger obligationen med 5%. Tumme pekfinger. Så det här är beroende på vad vi har för marknadstro egentligen om räntan.
Och tron, den ser man ju också på yieldkurvan, och här har vi ju sett den senaste tiden att man pratar om, och inte bara sett utan också hört, att det har pratats om inverterade yieldkurvor. Vad innebär det?
Det innebär att de långa räntorna är lägre än de korta räntorna. Och så är fallet just idag, eller har varit en tid, och det brukar historiskt sett förespegla sämre tider i ekonomin. En sån här klassisk konjunkturmätare.
Men sämre tider, innebär inte det då att långräntorna bör falla tillbaka och att det också kanske är bra för aktiemarknaden, och att aktiemarknaden kan få lite syre av en sån rörelse?
Ja, samtidigt om konjunkturen går ner så faller bolagsvinsterna. Det brukar ju hänga ihop. Mm. Så det är väl en kombination. Nu har räntemarknaden visat det här och tror på det här bevisligen. Sen är ju frågan hur konjunkturen de facto blir, hur hårt det kommer slå mot bolagens resultat och balansräkningar.
Och vad tror ni då? Jag menar, ni har ju gjort den hemläxan, ni har ju gjort den kreditanalysen, ni pratar ju med bolag. Har ni en mörk framtidssyn? För jag menar, börsen är ju också framåtblickande, så att många aktier har ju tagit rejält med stryk, de har ju tankat. Så på aktiemarknaden har vi ju sett det i varierande utsträckning naturligtvis. Men när det kommer till er kreditanalys då, är ni mörka just nu?
Ränteförvaltare är alltid mörka i sina framtidsutsikter.
Äger ni aktier vid sidan av räntor? Privat?
Ja.
Ja, ja, men vad bra. Men har ni en mörk syn nu? Även om man alltid har det lite grann? Eller är ni lite mer optimistiska?
Jag tror det finns lite inbyggda buffert där. Som om vi tar kreditinvesterare i kanske i fastighetsbranschen då. Där finns det nog en inbyggd buffert, hoppas jag i alla fall, i att aktieägarna finns där och vill stödja sina bolag. Inte sällan så har företagen som är noterade på börsen ett ganska stort aktieägarvärde som får ta den första smällen innan det blir jobbigt för oss obligationsinnehavare.
Sverige var ju först ut i världen med negativ ränta. Vi har ju världens äldsta centralbank också, anno 1668. Och 18 februari 2015 fick vi negativ ränta då. Minus 0,50, där bottnade vi. Och nu ligger styrräntan på 1,75 procentenheter. Den givna frågan från mig här är ju naturligtvis, har vi lämnat den här historiska epoken nu på alla sätt och vis? Eller finns det en risk att vi faller tillbaka hit igen?
Det blir en gissning och en tro och en förhoppning att jag hoppas inte vi kommer tillbaka till negativa räntor. För det är ju min uppfattning att det var av ondo. Att pengars värde blir negativt. Det var ett nytt tankesätt för mig i allra högsta grad.
Det var omtumlande, överraskande. Jag tror att man i sin vildaste fantasi hade inte kunnat förutspå att vi skulle uppleva negativa räntor. Och med det sagt så framtiden är oviss. Osvurt är bäst. Om man inte såg det komma så kan ju vad som helst hända i framtiden. Mm. Men jag håller med Tom. Det vore ett oskick ifall vi skulle landa där igen.
Hur kan ni skapa värde trots att räntan står still?
Ett sätt är ju att vi handlar ju i våra portföljer. Vi gör våra kreditbedömningar. Om vi är av den uppfattningen att vi till exempel tror att ett BB-bolag ska bli investment grade, det vill säga triple B, så kan vi köpa lite före. För när det blir investment grade, oftast så kommer räntan ner. För det är fler som kan köpa och äga det pappret.
Och då har alltså priset på pappret stigit?
Ja.
Mm. Så ni springer före kurvan lite grann.
Ja.
Då blir man ju väldigt nyfiken. Vart ser ni mest värde för stunden då?
Jag tror att det finns mycket spännande att titta på i fastighetsbranschen i och med att den är så nedbankad över hela linjen.
Så det
gör vi ju aktivt, naturligtvis. Det är, titta på substansvärde, rabatterna på börsen, och sen så tittar man in i hur finansieringen ser ut, och då inser man ju att man köper in sig till väldigt, väldigt attraktiva nivåer.
Mm. När det kommer till investmentbolag så brukar man ju prata om substansrabatt eller premievärdering, och egentligen det investmentbolagen kan styra över, det är ju substansvärdestillväxten. Men är det så här även i er värld nu, inte bara fastighetsbolag, utan att det är ganska mycket rabatt där ute, det vill säga att vi handlas till 60, 70, 80, 90, 95% av face value, så att ni kan köpa en krona kontraktuellt som ska betalas tillbaka i framtiden billigare idag?
Ja,
så är det. Samtidigt finns det en räntekomponent i där också. Mm. Många företag var ju framgångsrika och lånade väldigt billigt för några år sedan. Så att kupongräntorna som de betalar är väldigt låga, om det är fasträntobligationer då, framförallt. Så det är klart att då speglar ju priset att räntan har gått upp. Men det har ju också överdrivits, så att min känsla är att du kan köpa många av de här obligationerna billigare än vad de egentligen skulle handlas till, om det inte vore så att marknaden var så pass ineffektiv i sin handelsfunktion. Och det är det vi var inne på tidigare med den här likviditetspremien. Den är nog lite för höjd just nu.
Ja, det här är ju ändå kul. För jag menar, på aktiemarknaden, kul är kanske fel ord, men på aktiemarknaden så pratar man om huruvida den är effektiv eller inte. Och jag menar på att den är absolut inte effektiv, för det är så mycket känslor och psykologi där ute.
Välkommen till räntemarknaden.
Ja, det jag tänkte. Det låter som att det är ju liksom bara en försmak av er värld. Man har ju tidigare pratat om TINA, There is no alternative, och här vi hade ju en rotation från hälsovård till tech 2018, och då skickade BOFA ut en förvaltarenkät, vilket de har gjort i evinnerlig tid, och då sa ju förvaltarna 360-375, där är ju begreppet TINA dött, då kommer vi allokera om mycket mer till räntemarknaden. Då toppade vi på runt 3,30, och nu har vi väl varit uppe på en 4,25 på amerikanska 10-åringen. Och nu pratar man om TARA, there are reasonable alternatives. Hur har det här påverkat er? Och håller ni med om att TINA har fått stryka på foten till förmån för TARA?
Absolut.
Ja.
Det har varit en smärtsam resa hit, ska ju tilläggas. Men härifrån så ser det ju mycket ljusare ut. Framförallt från vårt perspektiv.
Ja. Och jag menar, nu pratar man ju om grundavdrag på 300 000 på ISK också. Det möjliggör ju faktiskt även räntesparande i ett investeringssparkonto. För det har ju inte riktigt kanske varit särdeles klokt historiskt. Kanske mer åt high yield, mer, och kanske också mer om man nu pratar om 6, 7, 8, 9, 10 procent. Absolut. Men när det har varit lägre räntenivåer, då har ju inte det varit riktigt rimligt. Det tänker jag också är någonting som skulle kunna skapa en viss renässans för att faktiskt kunna ha ränteplaceringar i sitt investeringssparkonto. Dels att nivåerna har kommit upp, men sen också att man får det här vakuumet upp till 300 000 kronor. Att det spelar ingen roll om det är 0,5% i avkastning eller 3 eller 7, i och med att det då är skattefritt, och uppenbarligen som en trevlig förräntningstakt så kanske vi ser en renässans för ränteplaceringar nu, tänker jag. Och sen har vi det här åldersberget också, demografiska berget, så att vi har väl fler som kanske skulle vilja ha lite mer räntor i portföljen och inte bara tvingas ut i aktiemarknaden och vara kupongjägare där.
Mm.
Och då tänker jag så här, nu är det förmodligen ganska många kunder som är lite nyfikna på räntefonder också. Vad är era tips där om man ska utvärdera räntefonder och sen har man ett hav av räntefonder? Var 17 börjar man? Vad är det man ska utvärdera? Vad är era bästa tips?
Det man ska utvärdera, tycker jag, är ju ställa sig frågan, vad är syftet med placeringen? Är det bara parkera pengar? Ja, då är det en korträntefond egentligen. För även om vi har suttit här och pratat att vi hoppas ju få tillbaka våra pengar, så svänger ju de här fonderna lite mer. Men har man en lite längre horisont, då tycker jag man ska titta på historik, duration och få ett riskmått på det. Jag vet inte om du har något mer, Stefan?
Ja, finns, om man orkar gräva lite djupare, vilket jag tycker man kanske ska göra, så kan man titta på om det framgår hur pass diversifierad fonderna är, vem som förvaltar fonden och hur länge den har gjort det. Och som sagt, track record på fondens utveckling, det tycker jag fångar in det mesta.
Vi har varit in på det lite grann, men historiskt så har vi ju sett att likviditeten har torkat upp på företagsobligationsmarknaden, inte minst under pandemin. Och här såg vi ju också att ett antal företagsobligationsfonder fick stänga. Ni har ju sagt här att den är ju kanske inte jätteeffektiv marknaden. Ibland har man saker och ting i lager, ibland inte. Ni tittar i blomman i Bloomberg och det ser ut som att det finns i lager till ett visst pris, och så lyfter ni telefonen och så kanske inte det riktigt finns. Hur säkerställer ni att ni inte tvingas dumpa räntepappen när det rejält spreadar isär vid sämsta tänkbara tillfälle? Det vi såg under pandemin.
Stefan var inne på det tidigare här. Det gäller att ha lite certifikat, väldigt likvida papper som man kan sälja om behov uppstår. Återigen, det här med duration har varit väldigt viktigt. Korta papper har gått att omsätta förhållandevis bra, även i perioder där det har varit väldigt, väldigt stökigt. Vi har försökt managera det här lite grann också via att vi har haft mycket euro-dollar-obligationer. Vi tar ingen valutarisk, vi säkrar tillbaka det. Men den marknaden som då är i Europa har även under covid fungerat så att man har kunnat göra affärer.
Hur påverkar hållbarhetstrenden kreditmarknaden då i allmänhet och företagsobligationsmarknaden i synnerhet? Det har ju varit den här diskussionen under lång tid och det är grön finansiering och sådär. Har vi sett ett rejält skifte i marknaden mot mer grön finansiering? Är det här på riktigt nu eller är det fortsatt en gryende trend?
Jag tror det är på riktigt. Och framförallt så tror jag att företagen har blivit väldigt, väldigt medvetna om det här. Samtidigt som företagen är medvetna om att gör vi de här sakerna så blir finansieringskostnaden lägre. Så att det är lite win-win för alla parter.
Men måste man som investerare då acceptera en lägre avkastning, eller är det så här att man kanske till och med slipper risk för stranded assets?
Tidigare var det nog så när man framförallt emitterade gröna obligationer att det blev en väldig efterfrågan på dem, och då blev de lite för dyra, tror jag, jämfört med andra obligationer. Så är det ju inte idag längre, utan nu tror jag inte man gör någon sån skillnad med tanke på hur marknaden står och går just nu. Men helt klart, det här med stranded asset, det är väl någonting som framförallt vi i Sverige har varit väldigt uppmärksamma på. Så det är få obligationsfonder här i Sverige som har innehav i energisektorn till exempel, eller i sektorer som anses kontroversiella då. Tobak, alkohol och liknande.
Hörrni, det har varit superspännande att ha med er i podden här idag. Jag tänker den sista frågan innan vi wrapar upp poddavsnittet. Vad har varit det roligaste eller det mest intressanta under er tid på räntemarknaden?
Jag tycker fortfarande det är finanskrisen. Roligt och roligt, men oerhört intressant. Det som hände där och då.
Jag håller helt med. Det var inte roligt, men det var väldigt intressant. När banksektorn i princip försvann och motparter, det slutade med vi hade väl en motpart att handla med internationellt. Det var omtumlande.
Herregud. Ja, det brann på de globala finansmarknaderna. Hoppas vi slipper uppleva det en gång till. Det är väl det enda vi vet med all säkerhet, att vi förmodligen inte kommer att slippa det. Men frågan är väl bara när. Hörrni, Tom, Stefan, tusen tack för att ni kom till podden och delade med er av er klokskap. Det här har varit fantastiskt trevligt.
Tack.
Tack.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.